Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Okej, nu är jag här. Vad sa du? Hej!
Hej, mår du?
Du? Jag mår förvånansvärt bra, om jag får säga det.
Nej, men gud vad härligt. Hur så? Mm.
Jag är i Helsingborg.
Ja.
Och det är någonting med havsluften.
Ja. Mm. Är det inte så att Helsingborg har typ flest coronafall per capita?
Det är troligtvis så att vill man resa till Sveriges Wuhan, då är det Helsingborg man åker till.
Kan du snälla förklara hur... hur, det är så typiskt Helsingborg också. Hur lyckas de?
Nej, men jag är ju en sån som älskar att titta på presskonferenser och läsa fakta.
That makes one of us.
Mm. Och nej, men det finns, de gjorde ju undersökningar där de följde rörelsemönstret. Och det är ju därför att helsingborgare shoppar mer och super mer.
Det är Väla och Mogwai.
Ja, Väla och Mogwai. Så att, nej, för de kunde se hur folk hade rört sig i staden. Och då sa de att typ när det var Black Friday så var det som att alla fick totalt hjärnsläpp. Och bara, corona existerar inte. Och stapeln bara puff, rakt upp. För de gick alla ut och började shoppa igen.
Ja, de har ju byggt Sverige. Vad är det? Nordens största, inte shoppingcenter, utan...
Vi var det och sen öppnade Mall of Scandinavia. Men är det Nordens nöjdaste hyresgäster, vet jag att de har vunnit 10 år i rad.
Men vad var det kallade sig innan? Nordens största?
Sveriges största modehus.
Modehus!
Ja, just där har vi slogan. Mm.
Väla, yes. Köpcentrum.
Ja.
Coronas mecka.
Nej, men jag har ju haft corona, så att jag... Jag kommer inte vara den som säger att man behöver... Man ska ju fortfarande obviously följa riktlinjer.
Jag tycker inte... Men... Ska du göra något uttalande nu med dina åsikter och reflektioner kring hur du tycker man ska bete sig?
Nej.
Nej.
Nej, jag tänkte bara säga att jag behöver i alla fall inte vara jätterolig den här första veckan kanske.
Okay.
Det var bara det.
Ah, great.
Tack.
Doktor Lysell. Så det blir en kul jul.
Men verkligen, gud vad kul att det är jul igen. Jag känner 0,0 inför julen, as always. Men sån är jag.
Mm.
Vi ska summera året.
Vi ska ha, det här avsnittet blir så mysigt. Vi ska, vi har en gäst som kommer sammanfatta kändisåret i Sverige.
Mm.
Som blir så kul. Och vi har även lite... Det hänt så sjuka saker den här veckan. Och sen så kommer vi sammanfatta året lite grann med internationella kändisskandaler.
Precis.
Hit the jingle, DJ.
Hit the jingle, DJ.
Ariana Grande. Back at it again.
Ansiktet utåt för tveksamma beslut när det gäller det manliga könet.
Mm. Det är hon minsann. Men det finns ganska många sådana ansikten utåt. I och för sig. Hon är en i mängden. Men hon har ju förlovat sig.
Ja, med en twink.
Med twinken och fastighetsmäklaren Dalton Gomez, som Ariana Stans, även kallade Arianators, har räknat ut.
Så himla
ut.
Skevt namn på sina fans, but sure.
De har räknat ut att han är 95, så han är 25 år. Så 25 år ung, lagom ålder för att gifta sig.
Sjukaste, faktiskt.
Men, hon är 27, vilket inte så himla gammalt heller. Och hon, som vi alla minns, var förlovad med Pete Davidson, SNL-komikern. För, gud, var är det två år sedan nu? Tre år sedan? Då blir det Wikipedia. Just det, maj 2018 började hon dejta Pete. Och de förlovade sig i juni, så de fick där någon månad på sig att lära känna varandra. Och sen avbröt de sin förlovning oktober samma år, 2018. Mm. Så då är det ju dags att förlova sig igen.
Absolut. Vem trodde något annat i det här?
Vad vi vet så har hon träffat den här Dalton Gomez. Vi börjar se så här, hans axel eller så här, kunde ana att det var någon snubbe med i bilden i maj i år, men enligt rykten så har de dejtat eller träffats lite längre än så. Och han är ju så här, ja, han är en vanlis, han är
mycket vanlig
fastighetsmäklare, men han är det liksom för mångmiljons mansions och är en stenrik mäklare i så här mäklarmåttmätt. Och vad tycker vi om ringen, Max?
Nej, men jag har förstått att den har någon fin mening bakom sig.
Mm. Pärlan på ringen är typ en pärla från Arianas morfars brosch eller någon pin som han
enligt
hade.
Fans. Ja.
Jo, precis. Men vet du, då ännu en gång oroar jag mig.
Ja, berätta.
Över det faktum att pärlor håller inte så länge. Hon kommer vifta med den där handen och så kommer den ringen gå sönder om några år.
Hon är ju för fan artist. Mikrofon, tap, tap. Oj, där gick visst pärlan sönder.
To be fair så är det inte som att kändisar alltid har sina ringar på sig.
Sant.
Så, och det är inte som att hon kommer vara den som står och så här diskar i hemmet. Men ändå, även om hon så här viftar mycket med händerna när hon pratar, så kommer den gå sönder. Jag vill bara att alla ska veta. Det är en hjärtefråga. Vem var det? Emma Stone, som också förlovade sig med massa pärlor. Babes.
Men alltså, förlåt, jag har en fråga.
Ja.
På konceptet förlovning. Mm. Är inte meningen att man ska ha typ samma förlovningsringar?
Nej, i Sverige så har ju både mannen och kvinnan, om det nu är ett straight par, en förlovningsring var. Och sen på bröllops... vad heter det?
Bröllopsceremonin.
Ceremonin. Så tror jag att det bara är kvinnan som får en ring.
Nej, båda får ringarna när man gifter sig.
Men i USA så är det bara kvinnan som får en förlovningsring, och sen när de gifter sig så byter de ringar.
Men okej, så det är bara hon som har pärlring, det var det jag ville komma fram till.
Precis.
Han har ringat.
Nej.
Okay.
Förmodligen. När vi la upp den här nyheten på Instagram så fick vi så himla roliga kommentarer. Den här är så rolig. Orkar inte för kändisar. Liksom, det är okej att vara ihop som alla andra. Man måste inte förlova sig för att visa att man är ett seriöst förhållande. De är väldigt lika, va? Ser ut som syskon?
Ja.
Men vet du vad jag tänker? Att jag är underwhelmed av hennes val av man. Jag hade mycket hellre velat se henne ihop med liksom fellow royalty.
Verkligen.
Men precis, för att citera Kardashian-mormon MJ när hon ska ge dejtingråd till sina barnbarn, till exempel Khloe Kardashian, bli ihop med typ an accountant. En vanlig kille med ett vanligt kontorsjobb. Och det är precis det Ariana Grande har gjort. Och därför så kanske det här är toppen beslut.
Sen vet jag inte riktigt om mäklare i multimiljonklass är ett så kallat vanligt jobb.
Nej, men det kanske är så nära man kan komma.
But sure.
En global.
Jag förstår vad du menar. Det är den hörnan av karriär i alla fall.
Ja.
Ja, om man ska se tillbaka på 2020 som ett år, så är det absolut inte Lana Del Reys år, vågar jag påstå.
Nej.
Jag vet liksom inte riktigt i vilken hörna man ska börja om man vill förklara situationen som är Lana Del Reys karriär 2020. Vad det gick snett och helt ärligt hur vi tar oss vidare om det ens är möjligt. Jag är inte här för att kommentera på hennes utseende. Jag må vara ansiktet utåt för bögar som är misogyna i omgångar. Men jag heter inte Fredrik Söderholm, thank the Lord. Däremot är jag i position att kommentera på vissa, kanske inte supersmarta drag, om man nu skulle vilja framstå som en person som har sitt liv i schack. Vi började året med vetskapen om att amerikana poster girl-tjejen Lana troligtvis skulle bli ifrågasatt var varannan dag gällande sin politiska ställning i det amerikanska valet. Skulle det bli republikaner och Trump, eller skulle hon falla för grupptrycket i LA och rösta på Biden?
Mm.
Men vi behövde inte upprätthålla oss kring den här frågeställningen allt för länge. Därför att faktumet att hon fortfarande 2020 var ihop med en reality-tv-stjärnepolis. Nej, men det var ju allt vi kollektivt kunde fokusera på. Hon valde liksom att vara ihop med den här människan när Black Lives Matter-rörelsen drar igång. Och hon satt där och gulligullade med
sin influencer-polis.
Ja, sen har vi stunden när hon valde att hata på andra kvinnliga artisters framgång bland kritiker. Mestadels people of color dessutom. För att föra fram sitt egna narrativ om varför det tydligen inte är okej att hon är sexualiserad och sjunger om dåliga relationer, men helt ok att de andra gör det.
Just det.
Det var också ett val, en battle, en hill to die on, som vi så fint ibland säger. Maskgate, kommer ni ihåg den? Den där genomskinliga bedazzled ansiktsmasken som hon valde att ta på sig. Ja, som ett nät. Som hon sen på något sätt försökte debanka när hon var på Twitter och var arg. Och på tal om Twitter, ska vi ens... Nej, men ska vi prata om faktumet att hon under det här året har pendlat mellan en Donald Trump, Azealia Banks vibe när det gäller att kommunicera? Jag menar, hennes PR-team måste ju rysa bara av tanken när de kom ihåg hur hon gav sig på ett fan som ju hade hennes ansikte tatuerat på armen och hon basically sa fuck off till henne.
Ja, just det, för att fanet frågade ifall Lana kommer rösta på Trump.
Precis.
Och så svarar hon typ fuck you, fuck off.
Underbart, helt rätt hantering av en sån situation. Så varför summerar jag Lana Del Reys 2020 för er? Jo, för hon har i sann Lana-anda valt att avsluta året with a bang. Därför att när hon i förra veckan uppträdde på Late Night Show, för övrigt första gången hon gör ett live-framträdande på 7 år.
Oj, är det sant?
Ja, hur sjukt?
Jättesjukt.
Det var absolut en tveksamt inspelad mimad video med kanske en av de fulaste outfiten jag sett på henne sen hon slutade vara allt på Hipster Pixie Dream 2013. Mm-hmm. Men det hör inte hit. Det som hör hit är att i videon ser vi en stor, fet förlovningsring. Och fans blev ju galna och tänkte, she's engaged bitches! Så då gick alla in på Instagram för att reda på när, hur och vem. Ledtrådarna tog oss till augusti i år, när Lana började följa en person som heter Clayton Johnson. Han ska ha kommenterat en bild på henne på Insta, att han önskade att det var hon som var i hans mun. För att hon hade någonting i sin mun på bilden. Satte tonen för deras relation där.
Då blev hon put a ring on it, babe.
Absolut.
Gud, trevlig kommentar.
Sedan dess har de lagt ut flera olika bilder på Instagram med varandras sällskap, men det är när de firar Halloween tillsammans i år som vi ser ringen för första gången. Så troligtvis tror nu fans att hon har varit förlovad sedan i oktober. Och enligt källor så har de träffats via en dating-app. Det måste ju ha varit Raya. Alltså,
Raya.
Jag vägrar. tro att det är något annat än det.
Anyways, eller så här Olive Garden eller något sånt. Känns som hon hänger nej, men... på sådana ställen.
Ja, det är ju inte Chateau
Marmont.
Inte längre. Men anyways, ni kanske tänker, vem är Clayton Johnson? Och jo, han är en fellow musician.
Mm-hmm.
Och nu får jag ju Demi Lovato Max Eric vibes här, va? Clayton är liksom ingen lyckad musiker. Han är med i ett band som inte lagt upp en ny singel sedan 2017 som heter The Johnsons, som han har med sina två bröder. Jonas Brothers ringde och ville ha tillbaka sin
The
gimmick.
Johnson är inte Johnsons smeknamn för ens penis.
Det har jag inte ens tänkt på.
det är ett intressant bandnamn, säger jag bara.
Och deras senaste singel släpptes på SoundCloud.
Mm-hmm.
Så ni förstår ju. Snygg är han ju, men jag vet inte riktigt vad mer han kan komma att ge.
En utan person att är mer slags... än sådana framgångar, Max.
Bla, 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 bla. Utan att vara någon slags psykolog eller så, så är väl inte Lanas senaste tid i rampljuset kantat av känslan av att tjejen mår sitt bästa, så att säga. Men absolut, den här förlovningen kanske är precis vad hon behöver för att ha ett bättre 2021.
Men vänta lite, hur bekräftat är det att det faktiskt är den här personen hon är förlovad med? Eller är det här bara stalking av hennes fans?
Nej, men det är stalking av hennes fans. Ett av mina favoritbevisfoton är nyligen där det är en bild på honom.
Mm-hmm.
Där du ser fötterna på Lana. Och då är fansen övertygade om att det är Lana Del Reys fötter.
Ja, okej. Okay. Så att det är att ta i när man konstaterar att Lana definitivt är förlovad med Johnson.
Hon är inte offentligt förlovad. Hon har inte själv gått ut med att hon är förlovad. Nej.
Okej, okay, but we're able to connect the dots.
Absolut. The dots are screaming engagement.
Vilket fint avslut på året. Och gud vad Lanas mående sammanfattar vårt allas mående i år. Nu kommer jag läsa en rubrik ifrån The Daily Mail. Exclusive. Shia LaBeouf packs on the PDA with a new girlfriend Margaret Qualley at LAX after FKA Twigs accused him of sexual battery in lawsuit. Hur känner vi?
Nej, men jag vet inte om jag egentligen kan säga så mycket om hur jag känner inför honom i detta, utan jag känner mig att det är väldigt konstigt som flickvän.
Ja, du lägger skulden på henne att hon inte har ett bättre beslut. Great!
Varsågod!
Nej, men Margaret Qualley är ju en up and coming skådis som är dotter till den legendariska skådespelaren Andy McDowell. Och Margaret var bland annat med i Once Upon a Time in Hollywood, är liksom tillsammans med Florence Pugh och de nästa generation A-kändisar. Hon dejtade Pete Davidson efter han gjorde slut med Ariana Grande.
Så hon gillar att plocka upp rester, hör jag.
Nej, men gud, locka upp resten. Jag tycker inte vi ska snacka skit om henne, men hon gillar ju kanske killar som är lite...
Har lite problem.
Lite labila. Och sen så ryktades det även framförallt att Du Mois la upp en story i somras redan om att hon dejtar Shia LaBeouf, och jag bara yes, I see this. This makes sense.
Absolut, absolut.
Så att jag fattar att nu med alla allegations som FKA Twigs kom ut med, bland annat om att han misshandlade henne psykiskt och fysiskt under deras förhållande som vi pratade om i förra avsnittet, så fattar jag att hon inte bara klipper bandet med honom, framförallt om han nu är en master manipulator.
Ja, du tänker så.
De ser ju jättekära ut i de här bilderna som The Daily Mail har lagt upp. Han hånglar upp henne mot bilen och hon står och skrattar. Där. Man mår ju dåligt.
Ja, för att alltså, jag vet liksom inte hur jag ska känna, alltså, ska jag vara orolig för hennes skull? Har han det bättre? Är han bättre när han inte dricker? Alltså,
precis, man vet ju faktiskt inte.
Tänker hon att hon kommer ändra? Förstår du? Alltså, vad är... Nej, vet du vad, jag tycker att det skaver. Jag blir orolig för henne.
Det är klart att det skaver om man blir orolig för henne. Det är också absurt att se de där bilderna. Och när man vet då FKA sa just det, att i början av förhållandet var allt fantastiskt.
Precis.
Underbart, och sen bryter han ner den. Och man no, Margaret Qualley, we were rooting for you. Men vem vet, han kanske har fått jättemycket hjälp, går i massaterapi, jag vet inte.
Men vi, we don't ship.
We do not ship.
Alltså, Real Housewives of Beverly Hills ligger mig så jävla varmt om hjärtat. Och jag är beyond tacksam att ni är... Säg ingenting nu, Michelle. Ni är så många där ute som lyssnar och hör av er. Typ två pass. Anyways. En av mina absoluta favoritfruar, soon to be single, Erica Jane, har ju gjort ett och annat på internet, så att säga, de här dagarna. I fredags la hon ut en post på sin Instagram som senare togs bort illa kvickt, men som hon helt enkelt la ut för att bevisa att hennes man Tom Girardi varit otrogen mot henne under deras giftermål. På bilden kunde vi se otaliga sms, men alltså, vi måste ju nu berätta om det mest uppenbara med de här bilderna, och det är att det är ju inte en blå iMessage-ruta, utan vi snackar hardcore Nokia 3310 typ färg edition.
Men fråga. Är inte hennes man den här 70-åringen?
Jo, så jag tror att det är hans telefon. Absolut att han inte har en iPhone. 100% rätt spaning, Michelle.
Tack.
Men någon hade lagt ihop, jag skulle tro, alltså datum och vilka dagar.
Mm.
Och kommit fram till att bilderna cirkulerar kring årtalet 2011.
Okej, okay, så det är ändå...
10 år typ.
Gud, 10 år.
Ja. Men i alla fall, till den här bilden så skrev hon bildtexten: "This is justice. Trisha A. Bigelow. She was fucking my husband Tom Girardi, and he was paying her sax bill and paying for her plastic surgery." End. Det var allt. Men låt mig summera den här historien lite snabbt för er. Vad det som har skett och varför Erica kan tänkas ha lagt upp det här nu. För att en sak är säker, om hon har suttit på det här i så här lång tid, så är det här en tjej som är petty on a new level. Men jag tar oss igenom en liten tidslinje. I november jag fick vi veta att Erica Jane och Tom Girardi ska skilja sig. Enligt Cello var det typ normalt att paret inte sågs på flera månader. De reste separat och basically hade någon slags agreement att du, jag gör jag. Hon lever liksom ett lyxigt lavish life, men typ som singel fast gift. Och dessutom ingen prenup när de gifte sig. Alltså det är som en dröm för dig och mig, Michelle. Absolut dröm. Men folk började snabbt anklaga paret för att den här skilsmässan är en ren och skär uppgörelse för att skydda tillgångarna som Tom har. Då han just nu är mitt uppe i, ja men är det 3 eller 4 tror jag, rättegångar just nu, där folk stämmer honom för att ha förskingrat pengar, det är obetalda skulder och det är företagslån och bla 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 bla. Dessutom så ska ju Tom ha sagt redan i september till en domstol att han är bara värd ett par tusen dollar. Alltså allt är borta. Portföljen med aktier värt noll. Han har gått från att ha 80 miljoner dollar till att vara värd nada.
Han kanske använder Nokia för att han helt enkelt inte har råd. Men
han har inte råd med den nya iPhone 12. 12? 12? Och vet du vad? Här kommer min take på detta. Erica Jane gifte sig utan prenup med en svinrik, lyckad advokat i Beverly Hills. Trust me när jag säger att hon inte skiljer sig för att skydda hans assets. Hon vill ju genuint skydda sig själv och sina egna investeringar. Därför att absolut att man kan anklaga henne för att ha varit en gold digger pre-Real Housewives. Men nu har hon en egen karriär, hon har fans, hon har skrivit en bok. Hennes musikkarriär har ändå tagit, alltså... Ja, okej. Okay. Den är kanske inte jättestor, men den är ändå, hon har ett varumärke, okej? Okay? Och även om hon inte kommer kunna fortsätta leva så lavish som hon gör nu, alltså med ett helt entourage och privatflyg och bla bla bla, så har hon ju ändå tillräckligt för sig själv för att kunna ha ett relativt OK-liv när de separerar. Så hon vill ju inte dras in i att behöva stå till skuld för skulder han drar på sig här. Hon ville bara skydda sig själv. Och Erica har ju dessutom till domstol ansökt att Tom ska betala underhåll efter skilsmässan och alla hennes rättegångskostnader, vilket Tom i sin tur kontrade med att vägra och sa att hon ska betala alla rättegångskostnader. Så att nej. Jag tar tillbaka det jag trodde, att de har gjort det här i maskopi med varandra för att skydda hans bankkonto. Mm. Hon skyddar sig själv. She's protecting her own väldigt välförtjänta dollars från tv-serien.
As she should.
Visst, en sann entreprenör.
En sann feminist.
Ja, jag hoppas att hon också startar en OnlyFans bara för att runda av hela
sin
karriär.
Lean in, Erica.
Absolut. Hon har redan en dominatrix-vibe. Kör hårt.
Hörrni, jag hoppas att ni är buckled up. För nu ringer vi in kändisar, kommenterar och sammanfattar kändisåret som gått i Sverige.
Ja.
Det här blir så kul. Jag ser fram emot det jättemycket. Välkommen Stina, geniet bakom Instagram-kontot Kändisar kommenterar.
Tack så mycket, kul att vara här.
Du startade Instagram-kontot för ungefär ett år sedan som typ ett karantänprojekt. Och det är idag ett av mina favoritkonton på Instagram.
Åh, tack.
Du sammanställer observationer om svenska kändisar, framför allt vad de håller på med på Instagram.
Precis. Jag kollar ju mycket på kommentarsfälten. Speciellt i början så var det mycket det jag koncentrerade mig på. För jag hörde ju förra avsnitt pratade ni också om att idag är det ju en stor del av drekkulturen. Allting börjar ju faktiskt i kommentarsfälten. Och kändisarna måste ju hela tiden tänka på, bejaka vad som skrivs. Och hur kommentarsfälten kommer reagera på hur de agerar på Instagram. Så att
det är faktiskt en jätteintressant dynamik där mellan följare och kändisarna själva och de olika generationer av kändisar.
Ja, precis. Att det är ju lite, och där kan man ju se att den yngre generationen då är ju lite bättre på att parera. De har mer koll på vad som kommer skrivas i kommentarerna och de parerar ju det kanske på ett mycket bättre sätt än vad de lite äldre, mina favoriter. De ja, precis.
Och vad ska du dela med dig av för mysigt idag?
Jag har då försökt mig på att göra något av en årsummering för detta fabulous 2020.
Yes.
det går ju, alltså om man ska summera det svenska kändisåret så går ju inte det utan att ha hela coronan i fokus. För det har ju liksom, det har ju genomsyrat allt. Och det har varit väldigt kul att gå tillbaka. Det har varit väldigt intressant. För det är rätt mycket som man har glömt. Lite så här, hur agerade kändisarna i början av pandemin jämfört med hur de är nu? Och direkt där kan man ju se till exempel lite det klassiska exemplet Katrin Zytomierska som satte sig i hård karantän ute på landet med sina två ex-män och barn. Men hon märkte ju ganska snabbt att det var ingen annan som satte sig ute i karantänen. Så att då sket hon i det, åkte tillbaka till Stockholm, festa på, levde livet. Och vi vet ju alla att det slutar med att hon fick corona.
Sen hon gjorde väl också det här, vad var det hette på SVT, mötet eller något sånt. Där hon pratade med en corona, alltså en läkare var det väl?
Någon gammal professor.
Ja, just det.
Ja, precis. Ja, och hon var så hård och de i slutet frågade om ifall de skulle vilja ses igen och det ville han,
men det ville inte. Hon var verkligen person.
Hon var så säker på sin version då i alla fall.
Men det får man ändå ge Katrin att sen hon är ju lika gärna och det retar gallfeber på hennes följare också, de som inte gillar henne, att hon är så här bara, ja men jag ändrar mig. Nu tycker inte jag så här
längre. Det hedrar henne ändå.
Tack och hej.
Tycker jag.
Men en annan som jag, detta hade jag helt glömt bort och jag blev lite förvånad också när jag gick tillbaka och såg detta. Det var ju att Margot Dietz, alltså i början av pandemin, då sände hon, alltså hon streamade FHMs presskonferens på sin Instagram.
Just det, hon ville ju vara en folkbildare.
Och hon hade...
Sveriges enda folkbildare. Och det är Hans Rosling och Margot Ditt.
Och hon hade ju också så här en frågestund med, vad heter han? Anders Wallensten, heter han det? Anders Wallensten. Efteråt. Och detta tycker jag är väldigt kul nu. För jag tycker ju verkligen att Margot Ditt har ju så här gått i bräschen av att komma undan med att följa restriktionerna så mycket det bara går. Alltså hon har ju pressat dem till det yttersta. Så hon gjorde också en hel omvändning kan man säga.
Hon har ändå festat med Ebba Busch mitt alltihopa.
Det har festats. Alltså... Det har festats. Ja. Det är alltid roligt med personer som är liksom hardcore, moraliserar kring andras beteenden i början, men så fort de inte riktigt pallar själva, precis, då är det ofta de som är minst solidariska, eller vad man ska säga. Det är en...
Ja, och det har väl också präglat lite, tycker jag, bland kändisar att de har liksom alltid hittat, ja men det här är okej för att det här har jag tänkt igenom på ett bra sätt. Och jag menar, det får de väl göra. Men det blir lite konstigt för en influencer som Margot Ditt som då ska gå ut och, som du sa, folkbilda och gå ut med frågestund och sen bara totalt vända. Men, ja. Och sen måste jag också ha tänkt på var att alltså jag bor ju inte i Sverige och jag har ju suttit i hard lockdown största delen av året. Och alltså då allting har varit stängt. Och nu vet jag, man får inte kritisera Sveriges strategi för då blir alla i Sverige galna. Men det är inte det jag gör, jag kritiserar inte strategin. Men att sett från ett utanför perspektiv, när man har suttit i lockdown och följt svenska kändisar, så är det så liksom speciellt. Helt absurt. Det, går, alltså det är så himla konstigt. Jag har ju liksom inte sett mina kompisars ansikten på ett år. Utan, och därför liksom att se de här bilderna från Stockholm, ja, det var väldigt speciellt. Det har varit rätt kul för svenska medier har ju rapporterat om hur galet det var när Kardashians, som var det till Kims 40-årsdag, de hyrde ön. Och de hyrde ju denna ön för att komma undan restriktionerna. De ville leva fritt utan munskydd, gå på restaurang, umgås. Och detta var helt onödigt av Kardashians, för de kunde bara åka till Sverige.
Ja, varför åka till typ Bahamas eller vad de åkte till? Varför åkte inte alla amerikanska kändisar
till Stockholm? De kunde bara åka till Sverige. Alltså de kan inte ha mycket connections i Sverige, tänker jag. Det är ju, alltså Sverige har varit den Kardashian-ön hela pandemin. Alltså fram, kanske... Ni har bott på denna ön hela tiden. Alla svenska kändisar har levt på denna ön fram till, ja men möjligtvis fram tills nu. Nu börjar det bli lite kärvare.
Lite.
Men min känsla för 2020 har verkligen varit att svenska kändisar, för dem har det varit show must go on. Det är en pandemi, men vi kommer köra på. Och Hanna Widell, hon satte ribban tidigt. För precis i början av The Rona, då åkte hon på vad jag kallar hennes coronakryss.
Det, gud, det här är jag typ
kommer
glömt.
Kommer ihåg detta?
Snälla. Hon hade samarbete.
Alltså, detta var så roligt att följa på så många sätt. Hanna hade ju ett samarbete med ett kryssningsbolag. Och detta var ju typ i början, alltså när det enda det verkligen rapporterades om, det var ju de här stora kryssningsfartygen som låg ute i havs. De kom inte i land någonstans, det var ingen som ville ta emot dem. Och bara coviden löpte amok på skeppen. Och samtidigt så fick vi då följa Hannas förberedelser för denna kryssning i månader. Och hon kunde ju liksom inte hoppa av.
Ja, eller
jag
kanske inte ville heller. Alltså, det här är ett ikoniskt samarbete. Nej. Om du frågar mig. Gud vad roligt.
Det var så, ja men det var verkligen fantastiskt. Så vi fick ju se Hanna, hon kämpade på bland bufféer och vattenland, typ med andan i halsen, min tolkning. Nu är jag ett stort fan av Hanna. Och så att jag blev så glad. Alltså jag blev så glad när hon så här till slut fick checka in på så här butikhotell i Miami och bara andas ut. Nej. Och sen tycker jag, sen har det liksom rullat på i den andan. Det har typ varit så här Edvard Blom, Leif GW Persson och Hanna P, de har väl skött sig.
Är det de tre som får liksom något slags pris i Sveriges corona-influencer-strategi? Ja. Edvard Blom, Leif GW Persson och Hanna Persson.
Hanna P. de har verkligen skött sig. Annars så tycker jag det har fortsatt, det har paddlats på, det har festats och det är i alla fall känslan som jag tycker har förmedlats. Sen så tycker jag man måste, för att prata om året så måste man även ta med ett kändisbråk. Och då är det ett bråk som i slutändan spår ut ganska rejält och blev något av en coronaskandal. Så mitt absoluta favoritkändisbråk, 2020, är det redan nu klassiska filterbråket mellan Pernilla Wahlgren och Anna Book.
Snälla, kan du sammanfatta det här för oss? Jag har sett glimtar av det, men jag vill väldigt gärna veta mer.
Jag ska sammanfatta. Började det med att Anna Book hoppar på en av sina följare som kommenterade att hon alltid hade filter på sina bilder. Och detta, vi som följer Anna vet ju att detta är en väldigt känslig punkt för Anna. Och detta är någonting som hon alltjämt förnekar. Och detta är en ständig kamp i hennes kommentarsfält som har förts. Men vad som hände denna gången, det var att Pernilla Wahlgren helt plötsligt hoppade in. Och så svarade den stackars påhoppade följaren och skrev typ till Anna Book att nu får det minsann vara nog. Det är inte okej att attackera en följare som liksom bara state the obvious. Och sen var det igång. Anna blev galen och det fanns inget slut på hennes stories och lives där hon beklagar sig. Och Pernilla satt sen och försvarade sina tilltag då i hennes kanaler. Men sen så kom det en väldigt oväntad, otroligt konstig twist. Detta vet jag inte ifall ni har koll på. När Anna sen nådde sin absoluta peak i sin ilska, då åkte hon i affekt hem till, nu får ni hänga med, hon åkte hem till Pernillas ex-svärföräldrar.
Förlåt!
Och då pratar jag alltså om Ingrosso seniors. Emilios föräldrar och alltså barnen Ingrossos farföräldrar. Och det är ingen som brukar, det är liksom ingen som hon brukar hälsa på. Men i sina stories skrev hon att hon hade känt dem i 30 år. Men jag tror också typ att det var då som de sågs senast. Så hon la ut flera väldigt passivt aggressiva stories. Där hon trängdes med barnen Wahlgren Ingrossos extremt riskgruppiga farföräldrar. I ett litet kök. Samtidigt som hon då taggade alla Pernillas barn i de här storiesarna och sa, åh, farmor och farfar saknar er så väldigt mycket.
Va?
Och då liksom
det här är det sjukaste jag hört.
Bianca och gänget, de hade ju själva inte träffat sina farföräldrar på evigheter på grund av restriktionerna.
Jag tycker där kan Anna Book ta en sida ur Khloe Kardashians bok. See what I did there. Och Khloe som då också har varit årets mest ifrågasatta person när det gäller filter på sina bilder. Och när Khloe får kritiska kommentarer om det så svarar hon bara typ, det var någon som kommenterade, lägger du aldrig upp normala bilder utan filter? Så svarar hon typ bara, no sorry, I don't do those. Tycker jag är lite mer.
Hon owns it, så att säga.
Ja, verkligen, bara nej. Punkt.
Det är en lite annan strategi än Anna Book, kan man säga. Alltså Anna Book hade ju filter liksom innan filterna kom till.
Var det Anna Book som är uppfinnaren av ansiktsfilter, kanske?
Det kan ha varit kanske. Så. Kan ha varit så. Sen så har jag gjort lite spaningar inför nästa år.
Mm.
Då framför allt så vilka kändisar som vi kommer se mer av nästa år. Och här tror jag att den än så länge lite bortglömda falangen av Ingrosso kommer komma starkt. Nämligen Åsa och Emilio Ingrosso. Alltså herregud, följer ni det här?
Jag följer dem inte på Instagram, men jag har ju följt Transfrans interaktion med Åsa.
Med Åsa Ingrosso?
Det var det sjukaste jag sett.
Det var...
Men det är ju ingenting. Ni måste följa dem.
Direkt. Vad får man om man följer dem?
Åsa Ingrossos Instagram är väldigt positivt. Det sa hon ju också på Tramsfans konflikt som man hade med henne. Att allting handlar om att hon vill inte prata så mycket om de negativa grejerna. Utan hon vill prata om det som är bra och kul. Och så är det. Alltså hon lever, hon lever verkligen efter den devisen. Så att allting är kul och härligt. Och hon är superflitig och duktig. Men även finns det liksom moment av gränslöshet. Och sen så vid sidan av det så har vi ju då Emilio som det han gör mest är så här reposta hennes
perfekt
post.
Det är enda man bör göra som man.
Yes. Alltså de har ju bott på Mallis. Och de uttryckte ju väldigt avsmak i början för hur svenskarna festade på under första vågen av pandemin. Klipp till andra vågen öppnar restaurang i Stockholm. Det är så
det vänder snabbt hos de här.
De ändrade också sig kan man säga. När det passar. De har ju också släppt en, oh my god, de har ju också släppt en, vad som planerades skulle bli en kokbok. Men den fylldes till en stor del av romantiska bilder, alltså på dem själva. Romantiska, hyfsat sensuella bilder på dem själva. Så den släpptes sen istället under lifestyle-kategorin.
Okay. Det var inte tillräckligt mass-relaterat innehåll, utan det var mest lite...
lifestyle.
Lite erotisk lifestyle.
Det blev mest lifestyle. Precis. Så att då även deras nyöppnade restaurang, alltså den är ju fylld av tavelväggar med snygga
på dem själva. Wow, hur har inte jag följt den här familjen i mer noggrann detalj? Det här är så min kopp te.
Det finns en ikonisk pianobild också som ni kan titta på. Den ligger på min Instagram. Där Åsa sitter uppe på pianot med lite lätt särade ben medan Emilio spelar.
Sveriges kungafamilj.
Ja, alltså jag vet, alltså jag tänkte faktiskt lite på det att vem ska köpa den boken? Alltså vem hade, finns det något par som man hade velat se? Det är väl typ kungafamiljen som hade varit intressant.
Ja, alltså jag hade gjort vad som helst för att få se en bild där prins Daniel sitter med lite särade ben medan Victoria sitter och spelar piano. Hade offrat...
Precis, men där är ju inte riktigt Åsa och Emilio ännu. De är inte där ännu. Sen, min känsla för 2021. Tyvärr kommer vi att se lite av the same same till vaccinet har gett effekt. Och många tror ju att nu har vi hittat ett nytt sätt att leva på, bla 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 bla. Må ha hänt, men det kommer ju inte hända. Herregud, alltså... Kändisar som har pengar, de kommer att spendera de pengarna. Jag tror att flygskammen kommer att vara ett minneblott. Ingen kommer att bry sig om att skämmas.
Minns ni aningslösa fall... influencers? Gud vad det känns som 1000 år sedan.
Ja. Det känns ute va? Alltså det, nej. Det liksom, ingen kommer att bry sig med sån grej. Jag tänkte också på Ellegalan. De hade ju som tema hållbarhet.
Hållbarhet är så ute. Världen går under. Låt oss ha kul medan det varar.
Precis. Så det tror jag inte nästa tema. Okej, nu kommer vi inte Ellegalan vara. Men nästa gång det är en proper Ellegala så tror jag inte temat kommer vara hållbarhet i alla fall. Och i vanliga fall så tänker jag att influencers då måste ju ta lite... De måste ju tänka på public opinion. Med tanke på samarbeten och så vidare. Men jag tror inte ens att deras samarbetspartner kommer att bry sig. De kommer också bara, ja, men liksom, flyg ni iväg. Jag tror ingen kommer att bry sig. Så summa summarum, 2020 har varit ett hårt år även för våra kändisar i Sverige. Men de har ändå lyckats, så de har kämpat hårt för att komma undan restriktionerna. Och vi har fått se nya fenomen som att kändisar har börjat sälja tavlor. Kändisar har anslutit sig till Memo som aldrig förr. Och kändisar har brunnit för ljudtekniker på ett helt otroligt sätt. Men ser vi lite framåt så kommer kändisåret 2021 bjuda på i vad som det närmaste kommer likna något av en efterkrigstid. Och den dekadensen kommer att nå helt nya.
Oh my god, can't wait. Gud, vad kul. Jag vill se fler erotiska kokböcker från fler kändisar, om man säger så.
Nej, och en annan grej som Åsa Ingrosso gjorde som var en av mina såna favorite moments förra året, det var ju att hon la upp ett recept där det ingick kyckling och tomatsås, vill jag minnas. Sen så la hon upp i sitt flöde att hon hade fått meddelande från flera följare som hade sagt att all tomatsås och kyckling överallt i Sverige nu var slut. Att hyllorna var tomma, det kom bilder. Så hon var så här, herregud, ni är helt crazy. Så hon trodde att det var på grund av hennes recept som
Och när var det här hon lutade här tömt. Ungefär? Var det i samtidigt
som jag vet inte. Detta var nog först
hyllorna PGA-epidemin.
Corona.
Nej, men vad som hände var att jag la ju upp detta på min Instagram. Det var nog i våras. Jag minns inte tidigt som
våras. Ja, men då var det ju tomt i hyllorna.
Jag la ju upp detta. Ja, men jag la upp detta på min Instagram. Och då var det flera som skrev, ja, men det var kampanjpris på tomatsås och kyckling. De skickar så här bilder från de här, liksom, vad är det så här blad som man får. Bara, ja, det var kampanjpris.
Fantastiskt. Finns det någon mer som
är, de är starka
som man, för jag har tänkt på att jag följer framför allt Carola och nu hennes jakt på kärleken. Heter det så? Jakt på kärleken.
Ja, men det kan man nog säga.
Och hon har ju skaffat Tinder och bara, nu har jag fått 3000 matchningar. Hur ska jag playa mig igenom allt det här? Och jag bara, gud, hon måste hjälpa henne skaffa Tinder Gold
Tinder.
Eller whatever.
Hon kan ju,
ja,
precis.
Men överlag, jag bara, first of all, varför är det inte...
Hon blev väl blockad?
Först blev hon blockad för folk trodde inte att det var hennes riktiga... profil, då jag bara, du måste koppla din Tinder-profil till ditt Instagram-konto så man ser att det är...
Michelle, du måste åka hem till Carola.
Riktigt, om Carola vill anställa mig som en personlig Tinder-assistent, vilket bara en liten brasklapp, det kan vara så att jag är avstängd från Tinder.
Du är så avstängd fortfarande.
For life.
Men
ja,
vadå?
Jag vet.
Hur blir man avstängd från Tinder?
För att hon inte kan hantera
män.
Kan
man bli det?
Det, personer som har varit på Tinder vet att det är svårt att inte bli ett totalt internettroll. Men med det sagt vill jag bara hjälpa Carola att skaffa typ Tinder Gold eller något så att hon inte får liksom 3000 bös och behöva swipa genom. Det är väl det jag kommer att tänka på mest 2021. Men gud, vilken perfekt sammanfattning av året, Stina.
Ah, vad bra.
Det var fick med så, lite i alla fall. Så innehållsrikt och underhållande. Man kan följa dig på Kändisar kommenterar på Instagram, vilket man borde göra.
Man bör.
Ja. Mm. Vi god jul.
Just det.
Och god fortsättning.
Detsamma.
Och tusen tack.
Tack så mycket.
Det där var perfekt. Det finns ju ändå trots allt några knäppisar i Sverige, må man ändå säga.
Man glömmer det, att vi har några hardcores här också.
Ja.
Jag kommer fortfarande aldrig, jag kommer inte kunna komma över när Carola sitter i sin bil och live får reda på de nya restriktionerna.
Ja, och reagerar på dem live.
Ja.
Carolas Instagram är en skattkammare.
Never forget att hon hashtaggar All Lives Matter.
Vänta lite. På videon där hon reagerar på de nya coronarestriktionerna.
Nej, på sitt egna barn som är svart.
Ah, just det. Det var någon bild hon la upp på sin dotter. Och sen la till några hashtags där ibland. Hashtag All Lives Matter.
Ja, absolut. Det känns väldigt omvänt. Gud, förlåt. Förlåt mig att jag bara måste säga en sak här nu. Har du sett Madonnas anti-Instagram-video?
Nej.
Nej, jag tror det var igår det här kom.
Gud.
Hon sitter, för Instagram har ju nya villkor.
Ja.
Och då har hon ju fått sitt team till att filma henne när hon sitter och läser upp de här nya villkoren.
Oh,
och är jätterädd och uppmanar alla till att bojkotta Instagram.
Madonna är verkligen Sveriges Carola.
Verkligen. Hon är verkligen hellbänd på att förstöra sin status som ikon.
Ja, nu ska jag kolla på den här videon. Oj, är det den som börjar med att hon twerkar med sina barn?
Nej.
Ah, okej, okay. För den här var också väldigt captivating. Där hon literally twerking away. Okej, okay. Jag älskar dock att hon har färgat håret rosa.
Ja, ja, skitsnyggt på henne.
Här är den. Hon har såklart på sig en väldigt Afrika-inspirerad outfit. Okej, okay, jag orkar inte kolla på hela den. Men gud, hon är snyggare nu än vad hon varit.
Ja, men det är väl för att svullnaden har lagt sig från hennes filler.
Här är någon som kommenterat. Okay, boomer. Madonna discovering how social medias and internet work 10 years after everybody. That's embarrassing.
Men ja, jag var bara tvungen att nämna det.
Men är det här en sant eller sprider hon fake news?
Nej, alltså jag tror att det är sant, för jag har läst det på flera ställen.
Men det är också som sagt så internet funkar.
Verkligen.
Gud vad roligt. Amy Schumer har lagt upp en bild på Hilaria Baldwin när hon håller i sitt femte barn inom loppet av 4 år. Och är pinsmal. Och så kommenterar Amy Schumer: Gene and I wanted to wish everyone a happy holiday season. Man pratar alldeles för lite om hur absurd Hilaria Baldwins Instagram-konto är.
Nej, men verkligen.
Och Alec Baldwins.
Och hennes pregnancy bounce backs.
Ja, hur kan hon vara så smal? Tror vi Alec Baldwin, som typ är, hur gammal är han? 60? Älskar att han har 5 barn.
Mm.
6 barn har han nu.
Mm.
Det är många barn, säger jag bara. Berätta för mig nu, Max. Vad var din favoritskandal år 2020? Jag kan sammanfatta några av årets viktigaste headlines och sen kan du få välja.
Okej.
Var det möjligtvis Pamela Andersons förlovning till John Peters? Var det Megxit, Grimes och Elons bebis, XII? Kanye's episoder, Britneys kamp för frihet, Prince Andrews intervju om Epstein, Duffys brev om sin kidnappning, drevet mot Ellen DeGeneres, Mary-Kate Olsons skilsmässa med Sarkozy, Gigi och Zayns bebis, Gigi's inredningsstil, RuPaul's fracking, Johnny Depps rättegångar och Lektas terapisamtal, Demi Lovatos förlovning med Max Eric, Lily James affär med Dominic West, Jada Smiths entanglement eller Brad Pitts sugar baby.
Jag menar, alltså, det du radar upp för oss är ett år som jag vågar påstå är det längsta året jag upplevt i hela mitt liv. Alltså, hur klämde vi in de här skandalerna på 12 ynka fucking månader?
Och då är det ändå många detaljer vi har hoppat över här.
Ja.
Nu tog jag bara några personliga favoriter.
Glöm inte den totala paniken som var kring Tiger King.
Ja, ja. Och Love is Blind.
Ja.
Och allt vad det heter. Vilket
Gal
himla
Gadot's
år.
Imagine moment.
Ja, den återkommer vi till nu.
Ja, nej, men jag skulle säga vilken som jag kände mest för.
Mm.
Och även innan den här listan så kom jag faktiskt fram till att jag kommer gå med Lily James och Dominic West. För att jag tycker att det den skandalen gav oss var en känsla av klassisk old school Hollywood. Det var en klassisk skandal, ett klassiskt drama som kan vara placerat på 30-talet, 60-talet, 80-talet eller samtid.
Så,
än det jag ville.
Så välformulerat, Max.
Tack.
Hade inte kunnat säga det bättre själv. Jag undrar vad 17 min favorit var. Max Eric och Demi Lovato kan vi inte sticka under stolen med. Det inte har gett oss mycket underhållning under året.
Du har också på senare tid blivit lite kåt på Max Eric. Vilket har
det var
varit
det
att
jag började följa honom på mitt egna Instagram-konto för jag ville hålla koll.
Det gjorde jag också. Och det gjorde saker med mig som vi inte ska prata om.
Allt han lägger upp är ju thirst traps från gymmet nu för tiden.
Ja.
Det är bara massa övertydliga slow motion bilder på när han lyfter vikter och stirrar djupt in i kameran. Och han är för mig definitionen av osexig. Så jag
Hela hans Instagram för mig är en wankbank.
Max, det där... Maybe homosexuality is a disease after all.
Oh honey, we already know that.
It's confirmed.
Så du väljer deras...
Nej, vet du vad jag väljer?
Nej, vad?
Som inte har tagit med i listan. Robert Pattinson intervju i GQ. när han blir så uttråkad under samtalet som sker via videolänk att han får för sig att pitcha sin egna recept på en slags takeaway pasta innehållande pasta, ost, cornflakes och väldigt mycket socker. Och som slutar med att han råkar tända eld på en plasthandske som han har på sig, samt att han mikrar folie i mikron som slutar med en liten explosion och strömavbrott i hela lägenheten.
Nej, men det är ett moment inskrivet i historieböckerna.
Intervjuaren sitter där på Zoom och bara, jag förstår, är det här ett performanceverk eller är det här hans riktiga personlighet? Och ju mer man gräver desto mer inser man, gud, han är ju det här är typ hans personlighet. Men han gör det typ medvetet.
Sjukaste.
Han är så rolig. Nej, men nu kommer min lilla sammanfattning av kändisåret. Framförallt då med fokus på USA som det blir.
Tack för att du tog den här taktpinnen, Michelle.
Yeah, of course.
Take us through hell year 2020.
Jag skulle säga så här, att början av året, eller då det blir början av pandemin, präglades av väldigt många think pieces om att det här är slutet på kändiskulturen, att celebrity culture aldrig känts så irrelevant som när jorden håller på att gå under. Artiklar som skrevs hade titlar som "There's a sense that celebrities are irrelevant. Has coronavirus shattered our fame obsession?" skrev The Guardian. "Celebrity culture is burning," skrev The New York Times. Och BBC skrev "Is the age of celebrity over?" Det är bara några få exempel. Varje stortidning publicerade någon liknande krönika i år. Och det var som att när kändisar var fast hemma så började illusionen de byggt upp kring sina personer försvinna och framträdde deras ignorans och världsvändfrånhet. Never forget.
Vad heter det?
Vad heter det? Världsfrånvändhet? Vad sa jag? Världsvändfrånvärdhet. det är ett långt ord, okej?
Men de är bortvända från världen.
Ja, men de är världsfrånvända. Och sen la jag till några bokstäver på slutet.
Absolut.
För att anpassa det efter meningen som man gör när man pratar.
Just det.
nej, men som sagt, Gal Gadot, Imagine Video, featuring allt ifrån Zoe Kravitz och Natalie Portman till Will Ferrell och Norah Jones. En bizarr kombination av kändisar som står i sina mansions och sjunger några ord från en John Lennon-låt som plåster på att resten av samhället går på knäna. Thanks,
nej, men det var,
we hate it.
Det var så fucking tondövt att jag kan inte komma över att alla de kändisarnas PR-team bara, det här är nog, nej, men det här ska de nog vara med. Det vi har framför oss här nu, det kommer vara vår generations We Are The World moment här. This is it.
Gud, nej. Då har man verkligen inte hängt med i att We Are The World moments är så inte socialt accepterat längre. Nej, det har blivit så ifrågasatt de senaste 10 åren. Eller som när, jag tror att det var David Guetta som gjorde en live DJ-spelning då han dedikerade sin då Instagram live-spelning till George Floyd.
Nej, men alltså det var, jag tror till och med, säger han inte bara George Floyd, this one's for you.
Ja.
Alltså det är något riktigt.
Det, no thanks, you can keep that one. Men jag vill ändå påstå, trots att de klantade till det, var lite stolpiga, som man är om man är människa, så absolut, vill jag ändå påstå att kändiskulturen absolut inte är död, trots allt.
Nej.
Det är väldigt kaxigt att påstå något sånt när USA hade kanske det mest kändispåverkade presidentvalet någonsin. Och när de som tagit starkast ställning gällande USAs coronastrategi inte precis varit deras regering utan alla kändisar som i varje sammanhang vädjat om att stanna hemma, bär mask, ta ansvar. Alla vettiga kändisar har ju verkligen, det har ju varit som en mantra i varje himla tal man har fått höra.
Verkligen.
Och jag upplevde att det var lite samma take när Kardashians meddelade att Keeping Up with the Kardashians har nått sitt slut som reality-serie. Alla bara, reality-eran är över, Kardashian-eran är slut, kändiskulturen är död. Kanske även inklusive jag själv, jag minns faktiskt inte alls vad jag sa.
Jag för mig
att det var något sånt.
Att du har varit lite...
lite så...
Du har tyckt om de thinkpiecen i alla fall.
Vad sa du?
Du har ju tyckt om de här thinkpieces om kändiskultur.
Faktiskt inte. Jag har känt att det... jag har väldigt svårt för celebrity cultures overtaken.
Mm, fattar.
För jag tycker att den är en take från en person som i de allra flesta fall inte ens var intresserad av kändisar innan pandemin. Så
nej, sant.
De... ja, thanks for your opinion. I need it, så att säga. Mm. Men som sagt, tji fick vi. Kardashians hade inte dött. De hade bara ömsat skinn och kom tillbaka i samarbete med Disney. Bigger and better than ever, kanske.
Ja.
Jag tror att pandemin gjorde snarare att vi klädde av oss 10-talets kändiskultur och kliver nu in i 20-talets uppdaterade kändiskultur. Celebrity culture 2.0.
Mm-hmm.
Om man verkligen vill påstå att kändiskulturen är död så skulle vi aldrig ens ägna så här mycket tid åt att dreva mot kändisar, att höja ribban för vad vi förväntar oss från dem. Och det faktum att vi bryr oss så mycket tyder väl ändå på att vi vill ha en kändiskultur, men att vi kanske snarare vill ha en renässans. Vi vill att den håller sig uppdaterad, fräsch med tiden, för att den ska fortsätta vara relevant och att vi liksom ömsar skinn i form av Ellen DeGeneres så att den kan fortsätta leva vidare.
Lite som svenska kungafamiljen.
Ja, precis. De skaffar ett Instagram-konto, håller sig relevanta så att vi inte ska starta en ny fransk revolution, vilket det nästan lite blir med alla Twitter-drev. Det är ju början av så här någon slags revolution mot kändiskulturen, men det den egentligen gör är att tvinga kändiskulturen att muteras så att den kan fortsätta leva vidare.
Så du det att Hulu ska ha Charli D'Amelios
familj? Precis, det är också en sån sak. Det vi har fått under det här året är ju snarare att TikTok har blivit en enorm makthavare och att vi har fått en helt ny generation och typ av kändis, vilket är TikTok-kändisar. Så nu ska D'Amelio-familjen, som består av liksom de mest följda personerna på TikTok, få en egen reality show. Men vet du, Max, jag tror att den inte alls kommer gå bra. Jag tror lite
nej, den kommer att floppa så hårt.
Vad heter det när det är en sak som är trendig och sen försvinner?
Fad.
En fad, thank you. Mm.
Älskade uttrycket. Hur säger man det på svenska? En dagsfjäril.
Det var väldigt vackert.
Tack.
En fluga!
Ah.
Dagsfjäril var mycket finare.
Mm, tack.
Men ja, jag tror att D'Amelios är en fluga, men att de är början på liksom nästa något 10-tal nytt av kändisar. De blir pilot, vad heter det, försökskaninerna.
Mm. Precis. Jag kan inte tänka mig något tråkigt än att titta på deras tv-serie, men jag får väl lov att vara helt ärlig. Men
fruktansvärt tråkigt. Fast det kan också vara lite intressant att se den här tråkiga familjen försöka
skapa content.
Skapa någonting som håller.
Sant.
Och det är någonting som vi har pratat om jättemycket under det här året i och med den här podden och även så här, när det kommer till gäster eller tänker på hur poddar funkar, jada jada. Hur även kändisskap funkar och hur det är så mycket mer komplext än vad man tänker. Och att förr i tiden så fanns det liksom, för att vara känd så räckte det typ med att ha någon slags talang när det gäller att sjunga eller skådespela och vara vacker. Nu så har kändisskapet blomstrat ut och man inser att det är en att vara kändis och influencer eller en medieprofil, göra sig i intervjuer, göra sig när man gästar en podd, skapa underhållning på sociala medier. Det är verkligen en talang i sig, och att ha fingret på liksom pulsen av samtidsandan och att kunna göra politiska uttalanden det är en talang i sig. Och när vi kombinerar alla de här kategorierna av kändisskap, det är då det blir en katastrof. Och Carola hashtaggar All Lives Matter när hon lägger upp en bild på sin dotter. Det känns som att vi just nu går igenom en tid då vi ser alla de här nya profilerna komma upp. Vi avfärdar influencers som liksom en fluga också kanske, och recognizar inte vilken unik talang det är att kunna vara underhållande online, att kunna vara relevant.
Men 2020 är också året då vi inte fick ett album
från Rihanna.
Så jag vill lägga frågan, tror vi, hoppas vi, vågar vi tro att 2021 blir året?
Vet du, jag tänkte på det, jag tyckte verkligen synd om mig själv häromdagen. Jag var, god damn it, det är inte lätt att vara en Rihanna och Beyoncé stan.
Nej.
Det här året, när de enda som får något är Taylor Swift och Ariana Grande stansen. Don't get me wrong, love them too. Tyckte Positions Absolut. Var toppen. För övrigt måste vi även inflika när vi pratar om Ariana Grandes förlovning, att hon släppte ett album som bara handlar om hur bra himla sex hon har just nu. Klipp till att hon har put a ring on it. Så.
Ariana Grande är dickmatized.
She surely is. Jag såg någon tweet som var så här, Ariana wrote that album with her coochie. And so maybe now
Men jag menar också varför hon troligtvis har förlovat sig så snabbt.
Absolut, det är vår analys. Kärleken är död.
Absolut.
Nej, men jag tror att Rihanna kommer släppa ett album i år. Jag tror faktiskt det. Jag tror att hon kommer släppa ett jättebra album. Inte liksom
underbart.
Inte med klubbhits, utan mer som Unapologetic med flera experimentella låtar.
Jag tror också det.
Gud vad kul, det ser jag fram emot. Jag tror att hon kommer släppa det ungefär samtidigt som pandemin börjar ta slut. A girl can dream.
Jag har en till fråga om 2021. Tror du att vi kommer få ännu en remix på Dua Lipas låt Levitating? Eller kommer jag... Kommer jag få slippa den nu?
Det är många remixes från Dua Lipas håll.
Många. Jag känner också att vi behöver slå ett slag för att hon ska få börja dansa igen.
Ja, du såg min lilla analys på min Instagram story.
Jag tycker faktiskt att du hade helt rätt i din analys. Jag kan ibland uppskatta artister som står stilla. Men det är oroväckande att hon inte tar ett enda steg.
Ja, alltså det du syftar på att jag sammanställde klipp på hennes live-framträdanden de senaste månaderna, då i majoriteten av dem står hon stilla på en och samma plats och gör endast lite koreografi med sina armar. Och jag bara, vem på hennes team kom på den usla idén att Dua Lipa ska stå blickstilla på en och samma plats under sina uppträdanden? Nej. Så tråkigt.
Så jag hoppas att hon får tillbaka sin danskarriär 2021.
Hoppas jag med.
Nej, men jag är väldigt glad att vi nu ska avsluta och lämna det här året bakom oss. Jag är bara lite orolig för 2021 när det gäller om jag kommer kunna konsumera tv-serier, för att det är så mycket som har varit på paus.
Just det.
Så jag är lite orolig över, alltså scripted reality har ju gått bra, det har de lyckats plocka upp igen, så that's fine. Men nu menar jag liksom, du vet, de här riktiga budget tv-serier, där är jag lite orolig vad jag kommer få konsumera nästa år.
Samtidigt så har ju screenwriters och sådana kunnat lägga ner väldigt mycket tid på att skriva den där filmen och serien som de alltid drömt om att skriva, så att kanske 2022 får vi otroliga serier.
Jag hoppas på många mer mindre filmer.
Du är en seriekille.
Ja, precis.
Vet du, vi kanske ska säga att vi släpper inget avsnitt nästa vecka.
Nej.
Det är därför det här blev en liten årssammanfattning. Och
vi tar julledigt.
Fantastiskt. Stort för oss. Sen är vi tillbaka på det.
Ja.
Likt Ariana Grandes förlovningar.
Exakt.
Och ni hittar oss på Instagram, där heter vi paparazzipodden. Du heter mentalt instabil, jag heter it's Britney bitch _69. Och ni hittar oss en vecka i förväg på Aftonbladet, sen dyker vi upp I flödet. De vanliga podcastapparna. Tusen tack till Aftonbladet. Och tack Max Lysell.
Nej men tack Michelle Hallström.
Och tack Kändisar kommenterar. Och, ja. Och tack till alla våra lyssnare.
Tack för att ni står ut med oss varje vecka. Det är så fint.
Gud, jag har verkligen, jag tröttnar på min egna personlighet så mycket. Det är helt sjukt.
Det är faktiskt helt sjukt att man vaknar varje dag och sitter fast med den här personligheten.
Jag tänker på det jätteofta. Jag vaknar verkligen bara, not again. Jag har försökt uppdatera min personlighet så många gånger, men det går inte.
Nej, det går inte.
Och med den insikten tar vi ett kliv in nästa år. Ses på andra sidan.
See you 2021, bitches.
Bye.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.